Hej och välkomna till Visningar och podd. Denna veckas avsnitt är lite annorlunda. Istället för som vanligt att det är jag och Stefan som sitter och babblar, så har jag denna vecka på Zoom ringt upp en person som jag var nyfiken på. Han heter Nille Svensson och är en man med många strängar på sin lyra. Han är grafisk formgivare, han driver bokförlag. Han har gjort musikvideos till Dr. Cosmos bland mycket annat. Det som fångade mig var hans jobb som art director på filmen Midsommar från 2019, regisserad av Ari Aster. Så här kommer ungefär en timmes prat där vi går igenom lite om hans jobb i största allmänhet och sen vad han gjorde då på Midsommar, alltså filmen, inte högtiden. Varsågod, här kommer Nille Svensson. Kanske kan börja lite med vem du är och lite sådär då, kanske.
Jag är väl, eller jag vet inte riktigt vem jag är, men jag jobbar med, jag är utbildad grafisk formgivare. Mm. Jag går på Konstfack och har, men jag har jobbat med ganska mycket olika saker i min så kallade karriär. Och hela tiden medvetet försökt liksom flytta på mig, jobbat med reklam, illustration, rörligt, tryck, böcker, skivomslag, liksom allt möjligt, ljud och bild och det mesta som liksom har kommit i min väg. Mm. Inte jobbat speciellt mycket med film, men jag har liksom gjort några projekt där jag varit inblandad i filmproduktioner. Men generellt sett så har jag liksom hela tiden letat efter det som jag inte har gjort än. Idag har... kallar jag mig väl för någon slags kreatör, om man ska säga, snarare än grafisk formgivare.
Hur förklarar du kreatör om du hamnar blev liksom en snälltant på en buss? Om hon
ja, men att jag hjälper människor med att hitta på saker.
Ja, okej. Okay. Ja.
Ja, sen så kastar hon sig av. Men nej, men det är liksom, jag har inget behov av att inte ha en titel, men det jag tycker liksom den kreativa industrin, det är jobbigt att det har alltid varit ett problem för mig att liksom att man måste ha en skylt på dörren, man måste vara en produkt eller måste, men det blir liksom de ekonomiska kugghjulen smörjs ju av att det är tydligt vad man håller på med. Att man kan ringa den här personen om man behöver det och det. Liksom. Och specialisering har ju ett värde. Men för mig liksom personligen, så jag tröttnar väldigt fort på saker. Jag tycker det är jättekul att lära mig liksom nya saker. Mm. Så, men det blir också så här lite problematiskt. För att då vet folk inte riktigt när de ska kontakta en. Och
Nej, för det var det jag... Googlar man dig så blir det ju liksom en myriad av olika saker som kommer upp. Ja. Och sådär. Och jag tänkte lite på det där, att så här, är det mycket nytt folk som hittar till dig eller är det liksom mest gamla kontakter eller hur funkar
det? Det är en blandning är det väl liksom, men det är väldigt mycket så att jag tror att det finns liksom en osäkerhet. Jag gör ju också ganska mycket självinitierade grejer. Och det är också en sån sak att det finns liksom en förutfattad mening kring att antingen är man konstnär och då gör man allting själv, eller också är man liksom en gun for hire. Mm. Och då har man liksom inget inre driv på något sätt. Så det kan ju också vara liksom att en känsla av att folk inte riktigt vet att man är öppen för förslagen. Jag förstår att det är snårigt. Och dessutom är jag väldigt dålig på att uppdatera min hemsida och sånt där, så att allting hamnar inte där. Men jag har kul medan jag försöker.
Jag får den känslan också om man kollar lite så Insta stories och sådär. Känns som att du piss, alltså nu är det, alltså ordet pyssla har ju vissa så här värderingar eller så, men det känns som att du pysslar lite. Alltså.
Ja, absolut. Och jag förstår att du tror att du förolämpar mig, men det är nog den bästa komplimang. Jag har en inre bild. När jag håller föredrag för folk så brukar jag visa en bild, fast den är fake, på ett barn som sitter och bygger Lego. Det är från en gammal Lego-annons. Men jag säger att det är en bild på mig. Jag har ganska få bilder på mig själv när jag är liten. Mm. Och sen brukar jag avsluta föredrag med att berätta att det är fake och att det är en tjej på bilden. Det är en jättefin bild. Mm. Men jag kan ha, ofta så tänker jag så här att liksom det är där, och det låter lite klyschigt kanske, men liksom det flowet som man hade när man satt och byggde Lego, när det liksom inte det, ja, men saker spelar liksom ingen roll. Man bara vill så här göra det liksom. Det är nog det som jag jagar hela tiden. Och när man gör saker liksom för pengar eller gör saker som måste vara klara även fast man inte får pengar och så här, så urholkas det ju lite. Men det fortfarande finns liksom stunder i det där att det är liksom att det är så självklart att fan, jag måste göra det här.
Mm.
Det är det man jagar fortfarande på något sätt, eller försöker hitta tillbaka till, kanske till och med.
När du gör sånt och ser, alltså är det konstnären som håller på då, eller är du liksom, ser du ens själv som konstnär, eller hur?
Nej, det gör jag väl inte, fast jag ibland har liksom den typen av attityd. Nu till exempel har jag snöat in på snickra. Jag gör liksom saker nere i min, jag har ganska bra verkstad liksom. Och det är bara för att jag kommer på, det dyker upp saker i huvudet som jag vill liksom utföra i trä liksom. Och då ställer jag mig och gör det liksom. Men skulle någon ringa och be mig snickra någonting, då skulle jag göra det också. Det är inte, jag har alltid haft väldigt svårt för liksom att skilja mellan liksom det konstnärliga och det kommersiella. För jag tänker att man kan liksom vandra in och ut. Jag tycker det är jättekul när folk ber mig, alltså när jag liksom får det är inte så att jag måste ha kontroll. Jag tycker det är skitkul att, och det är alltid, jag har jobbat jättemycket med reklam och sånt där som folk kanske liksom rynkar. Eller ja, det finns en idé om att man kan rynka på näsan någonting. Men jag tycker det är roligt när man vet på något sätt vad det är som är viktigt. Vad är det vi ska uppnå med det här? Och det tycker jag också så här, apropå film liksom, att det som är kul med film, det är att man underkastar sig liksom ett högre mål på något sätt. Att man fattar så här finns det, eller man försöker i alla fall förstå vad det är för vision, vad det är liksom som ska göras liksom. Så försöker man bara skapa någonting som är effektivt för att uppnå just det målet. Och det är väl kanske det som är design jämfört med konst liksom. Att man kan liksom falla in under någon annans idé om någonting. Men det tycker jag bara är kul. Det har aldrig varit ett problem. Så jag liksom söker mig inte bort från det. Men ibland så har man ju den idén själv. Liksom. Och då tycker man det är roligt. Och sen så det här med att jag har startat ett förlag. Och att jag ger ut affischer av folk. Det är nästan mer en social grej. Att jag vill skapa de nätverken. Liksom. Jag har ju också uppfunnit eller gjort en startup som hjälper folk att publicera böcker själva.
Public.
Och det är liksom, ja precis, och det är mer att springer ur någon slags idé om att jag gillar det här med digitalisering och liksom demokratisera de här distributionsstrukturerna som bestämmer vem det är som får höras och inte liksom. Så det är, vilket jag har liksom tänkt på att ja, men det är också en del av design liksom, av språk och inkludering och sånt där. Så att, och då har jag liksom stuckit det. Det jobbade jag med i jättemånga år. Liksom. Och formgav inte så mycket. Så att det är liksom, jag gillar att liksom få hoppa med i olika sammanhang. Och ja, bidra med det. Livet är väldigt långt. Och jag har alltid, jag har tänkt mer och mer på det nu. Att någonting som man känner så att i framtiden. Det som är konstigt med vår tid. Eller så här. Det som man tycker på samma sätt som man tycker att det kan vara konstigt att folk bodde i samma by hela sitt liv förr i tiden. Och så försöker man tänka efter så här, men vad är det vi gör idag som kommer framstå som lika så här märkligt eller liksom svårtänkbart i framtiden. Då tycker jag en av de grejerna det är det här att man har liksom en yrkesroll hela livet. Man gör ungefär samma sak. Det tror jag i framtiden kommer framstå som så här lika liksom klaustrofobiskt på något sätt som i alla fall jag kan tänka mig att det vore konstigt att bo i samma by ett helt liv liksom, och göra ungefär samma sak varje dag.
Fast en del tycker ju om det också.
Ja, jag vet. Ja, men bara liksom, när man tänker liksom, förstår vad jag menar?
Jag förstår,
tänker efter att bara så här, shit, hur orkar det folk med det, tänker jag. Mm. Fast jag kan ju också se såklart lockelsen i det. Mm. Men det tror jag är en sån grej, liksom, om man försöker ta ett steg tillbaka och titta på hur vi lever våra liv nu, så är det är en sån sak liksom, som jag känner så här, det här är faktiskt inte helt självklart. Liksom.
Och tror du att det kommer bli lättare att kunna göra liksom, en massa olika saker i framtiden då?
Jag vet inte. Det spännande med teknologi så här, det är att man det får aldrig de konsekvenserna som man tror när det introduceras. Att med kommunikationsteknologin har ju till exempel gjort att vi får kontakt med människor över hela världen. Och det tänkte man så här, vad schysst, liksom, då kan man alla vara där de är och ändå liksom ha kontakt. Men det gjorde ju i praktiken att folk började resa mer. Mm. Även fast man hittade liksom en affärspartner på en sån här jordklotet, så till slut måste man liksom åka dit och skaka hand. Sådär. Och också det här med att man har liksom friheten att utvecklas professionellt. Tror jag är större än någonsin. Jag började ju på Konstfack samtidigt som de köpte de första Mac-datorerna. Och det var ingen som kunde. Det var liksom, dels var det ingen som kunde datorerna, dels var det ingen som liksom rent estetiskt eller man ska säga professionellt visste så här, ja, men vad ska vi som formgivare liksom göra med att, vad ska det här liksom vara bra för rent konstnärligt, om man ska säga. Så att då fick vi liksom suga tag i det själva. Och då har man också vissa förväntningar. Men idag så kan jag sitta. Jag jobbade med en tv-produktion nu precis innan sommaren. Och då sa jag att jag kunde göra grejer i Blender, liksom göra så 3D-grafik. För det är jag så här jättesugen på att dyka in i. För det är liksom också en sån här grej som jag är lite för gammal för att ha det i blodet liksom. Men när jag ser mig omkring och kollar vad folk gör, så känner jag så här, shit, det där vill jag vill in där liksom. Mm. Så då sa jag så här, ja, men det här, jag tror jag kan fixa det liksom. Jag kan det inte, men det här kan jag nog fixa. Och sen så börjar jag jobba, så går jag in på YouTube och kollar liksom 3-4 tutorials. Och sen grejer det liksom till liksom, ja, men så bra som jag ville. Och det är ju så här, jag tror inte folk fattar vilken skillnad det är. Du kan liksom göra nästan vad som helst med en dags förberedelse. Mm. För det finns alltid någon annan som är beredd att visa hur man gör. Liksom. Och det gör ju liksom också att man kan plugga kod och man kan liksom göra saker. Men i den friheten och möjligheten till utveckling så innebär ju också att liksom arbetsmarknaden är full av massa människor som också är så flexibla. Och då blir man som liksom sårbar på marknaden. Och det gör att för att nå framgång så måste du tvärtom, kanske mer än någonsin, vara väldigt så här specialiserad och inriktad. Förstår du? Så finns det alltid den här paradoxen att jag var ju med när musikindustrin digitaliserades och liksom skivan dog och sådär. Och då trodde ju alla så här, men i framtiden kommer det bara finnas små skivbolag. Det finns ingen anledning att vara stor längre, för du behöver inte investera någonting. Och det blev precis tvärtom. Det är liksom 3-4 jättebolag som äger i princip allting. Mm. Och sen är det liksom basen på pyramiden. I och för sig liksom att vem som helst kan skapa musik. Men bolagen som tjänar pengar på det, de blev bara större och tätare liksom. Och det är så är det med media och film också liksom.
Ja, verkligen.
Så det är liksom men det tycker jag är spännande liksom. Tekniken styr ganska mycket, tror jag, hur vi gör saker och vad som liksom funkar och vad som är möjligt och för vem sådär. Men det blir aldrig riktigt som man tror.
Vad heter det? Jag tänkte på det här med att du sa att du kunde Blender där då. Jag känner igen det ganska mycket. Liksom. Jag har ju ändå ett... vet jag inte om det är någon på mitt jobb som lyssnar på det här. Jag hoppas inte det, eller tror inte det. En dag i alla fall. Men jag har ju byggt liksom hela min yrkesgärning på det också. Liksom så här.
Du har ett jobb i alla fall.
Ja, men det har jag. Så här, jag kan datorer liksom. Ah. Och då har man liksom lyckats få ett jobb på det. Men det är ju ändå... Så här, jag kan ju få så här svindel ibland. att jag liksom så här, man har ju ett ganska stort sånt här imposter syndrom.
Verkligen.
Men jag tänker så här, det känns ändå som att så här, har du kommit över det? Alltså på ett sätt, för du är ju ändå så där, du har ju gjort väldigt mycket olika saker och liksom kan ändå bara så här, men Blender, jag kan Blender och så bara, ja, jag får väl lära mig Blender då. Men du känner inte att det var
läskigt? Ja, men det är ju också den här grejen att man, fast det är väl där kanske som det konst, alltså det, att man har någon slags konstnärligt, vad ska man kalla det, självförtroende. Det kommer in att jag måste i alla fall intala mig att jag har liksom ett sätt att göra saker, en slags öga som gör att om jag gör någonting som kräver kunskap i Blender eller After Effects eller någonting, då kommer det fortfarande liksom bli min grej. Alltså att jag filtrerar teknologin och så får någon, det här är ju storhetsvansinne, men det är någonstans är det nog det som det hänger på. Att jag förutsätter på något sätt att jag kommer kunna liksom kolla på det här och fortfarande göra någonting som är liksom visuellt så här skarpt.
Mm.
Jag vet vart jag inte ska gå. Jag vet vad jag inte ska försöka liksom. Så man har en slags omdöme och det tror jag, det är väl liksom det, kreativitet det är på något sätt, det är två steg, dels så bara skapa massa skit och sen titta på det och fatta vad det är man ska behålla, vad det är man ska kasta liksom.
Och sen
är det en feedback och så liksom, är det klart så är det klart, och är det inte klart då gör man mer skit och så väljer man bland det och lägger till det förra liksom. Oavsett om man kan hantera verktyg eller kan hantera programvara, så det där andra steget, att kunna titta på saker och veta vad det är som funkar och vad det är som inte funkar, det kan man ju göra fast man är helt nybörjare liksom, på själva skapande fasen. Så tänker jag, liksom, att jag vet ungefär vad det är jag vill åstadkomma. Och så går jag in och sen så gör jag någonting för första gången. Och sen så tittar jag på det och så bara, men det här håller liksom. Här, jag kan inte vara här inne. Men de här bitarna här borta liksom, det här funkar, det här blir något intressant. Och så behåller jag det. Har man den attityden, då kan man göra nästan vad som helst. Liksom.
Ja. Kommer det med erfarenhet eller? Eller jag tror att det är...
Jag tror, liksom... tror lugnet liksom, att våga göra det, det kommer nog med erfarenhet.
Ja.
Men en viss attityd tror jag alltid haft. Jag, till exempel när jag gick i trean så skulle jag börja musikskolan. Och på den tiden var så Nacka musikskola är liksom en av Sveriges äldsta. Och hade väldigt hög så här, svansföring. Så de hade någon grej med liksom, att så här, alla ska få gå i musik. Liksom alla.
Nu pratar vi trean lågstadiet eller?
Ja, precis.
Ja.
Så här, och så skulle man börja på musikskolan och jag var så här, jag vill spela harpa. Och det här minns jag väldigt tydligt, att jag gick igenom i huvudet och tänkte så här, vilket är det, liksom det konstigaste? Jag vill inte vara som alla andra, jag kör harpa liksom. Och då var de helt ställda, för de hade ju ingen harpa.
Liksom.
Men det är ju jättekonstigt instrument, eller det är ett jättefint instrument, men det är stort och dyrt som tusan liksom.
Mm.
De hade den här policyn så att det var liksom så här, vi ska fixa en harpa. Och sen så på något sätt, så jag kommer inte ihåg med mina föräldrar som jag tar, men då slut så bara, men vi kör piano istället. Men jag minns den här grejen liksom, att jag, det är så tråkigt att bara göra som man vill liksom.
Mm.
Eller göra som man ska på något sätt.
Mm.
Och sen senare i livet när jag började gymnasiet och jag skulle vara så här utbytesstudent. Och det här är ju som på 80-talet, så det är ganska länge sedan. Då kände jag så här, Australien. Jag bara kollade på jordgloben. Liksom. Var ligger längst bort? Och så bara, Nya Zeeland eller Australien? Och så fanns det inga program i Nya Zeeland. För det var egentligen dit jag ville. Men så blev det Australien. För alla åkte till USA.
Mm.
Det var liksom också, så där har det liksom lite, tror jag, hållit på. Liksom. Så att det är väl någonting som hjälper mig liksom, inifrån, om man ska säga. Även fast det kan bli väldigt så här, fåfängt ibland också. Men annars som sagt, liksom, är man bara lite laddad med den där idén om att man kan skilja bra från dåligt. Liksom, då kan man nog ge sig in i lite vad som helst. Men åldern är liksom, det är också så här att man känner att man har misslyckats många gånger. Alltså, det är väl lite skillnad mellan att vara ung och äldre, att man känner så här, det är ingen som kommer ihåg alla de där dåliga grejerna jag gjorde. Liksom. Det kommer så många chanser. Och det gör ju också att man kan gå in i grejer och känna att det är inte, liksom, det är inte nu det gäller. Det är inte på liv och död.
Nej.
Det är en slags frihet. Liksom.
Jag känner igen. Alltså, ja. Just att det här, att så här, det spelar inte så stor roll.
Nej, att, men det kan ju också vara tycker, lite liksom. Så här, som för mig som passerat 50 så är det ju också lite så att man är rädd för att bli så här comfortably numb. Liksom.
Mm.
Att man ser människor i sin egen ålder som bara sakta ner och gör mer och mer av det de vet att de är bra på. Och det är också så här, det är helt okej. Okay. Men jag är livrädd, jag är verkligen inte där än. Liksom. Jag blir så här, kan bli här, jag bara läser om artificiell intelligens. Och liksom, du är bara, det här måste jag lära mig också.
Mm.
Det är jag verkligen inte mätt. Och då känner jag att shit, jag vill vara 20.
Ja, och det är kanske därför du liksom ändå gör en massa olika saker då, eller?
Ja, det är så här, liksom, ja, det är väl dödsångesten. Som, den gamla kompisen som gör att man vill liksom leva en gång till på något konstigt sätt.
Mm.
Men ja, så, men det man måste ju göra någonting roligt liksom. Tiden.
Your only chance to survive or evacuate is to leave with us.
Hur kom det sig att du kom till att jobba på midsommar då?
Ja, det blir liksom, det går väl svar på flera. Så Henrik Svensson som är set designer då, liksom hittade på allting. Det var ju han som tog tag i mig. Och det är faktiskt, apropå det här, du vet, vi träffades, vi känner ju varandra lite tidigare, liksom, men vi träffades på en fest. Och då frågade han mig vad jag höll på med. Och då sa jag så här, att jag försöker sluta med grafisk design. Eller liksom, fast jag lyckas inte, för det är liksom det enda jag kan så här, sälja till folk. Men egentligen så är jag intresserad av att bara göra vad som helst. Eller liksom... Ja, ungefär det jag har pratat med dig om nu. Och sen var det väl liksom, ja, men ett år senare kanske, så kontaktade han mig och sa att ja, men jag är inblandad i ett filmprojekt. Sådär. Och så träffades vi och pratade om det och så tyckte jag det lät jätteintressant. Och sen ett halvår senare kanske så blev jag anställd eller liksom indragen i. Då var finansieringen klar. Då fick jag liksom ett skarpt jobb.
Hur pitchade han det för dig? Eller var det mer så här, jag ska göra en film här, är du sugen? Eller
nej,
var det
liksom men så här... han visade mig ganska. Alltså, hela det här projektet har ju snurrat i, för det kommer ju liksom från Sverige, eller man ska säga, från början.
Okay.
Ja, men det var liksom en idé, eller hela backstoryn, om man ska kalla det. Konceptet är ju svenskt. Och sen... heter de Patrik och Martin då som är väl någon slags halvproducenter i slutet eller man ska säga de nu det här får nu ta med en nypa salt för jag var inte med då men som jag minns det att de berättade för mig så hittade de liksom Ari Aster då som är den här regissören alltså innan han gjorde Hereditary när han hade släppt några skolfilmer.
Ja, typ. Precis, det är lite så här kortfilmer finns på,
ja, precis.
På nätet finns, för de som är...
Men då, redan de fick väl ganska mycket uppmärksamhet, tror jag. Men de kände så här, men det här är en regissör vi vill jobba med. Så att de kontaktade honom och sa, kan inte du skriva ett manus liksom, utifrån vårt
koncept.
Grundkoncept? Liksom. Och då sa han ja till det. Och sen, precis som det ofta är, fast det som tittare, som film... Diggare kanske man aldrig, eller vad ska jag säga, utan att klappa dina lyssnare på huvudet. Liksom. Men jag tror inte folk fattar hur länge filmprojekt kan ligga och liksom gro innan man får de där pengarna. Och sen kommer liksom produktionen igång. Sen själv, att producera film, det är ju världens liksom hets och stress. Mm. Mm. Jakt, liksom. Men med manus och liksom ganska färdiga projekt kan ju ligga i årtionden liksom, mm. och bara vänta liksom. Och det finns liksom hela tiden en slags pool där ute med så här, som snurrar runt och det byts regissörer, det byts skådespelare liksom. Och så helt plötsligt så liksom är det någon som kliver in. Och vad som hände här var väl att det var lite så där på gång och inte på gång och på gång och inte på gång. Och sen när han gjorde Hereditary, som ju liksom, ja, då breakade han ju verkligen. Mm. Liksom. Och då dök det upp massa människor i USA som bara, men kom och var med oss liksom, vad vill du göra nu? Mm. Och då fick liksom det här projektet helt plötsligt chansen att bli av liksom. Så då flyttade projektet kan man väl säga liksom. men det var ju ganska, vi var väl ändå 6-7 personer i det kreativa teamet som fortfarande var svenskar. Men i övrigt så blev det ju en internationell produktion. Liksom. Mm. Men det var ju så här, för Henrik hade ju gjort så himla mycket jobb redan. För han har ju liksom gjort som en slags lookbook för hela filmen. Sen så antar jag liksom, det var inget vi pratade om, men jag antar ju att Ari tyckte att det fanns en poäng med att det svenskar som gör liksom de här visuella bitarna såklart, eftersom man får ju det hade varit svårt för någon annan att bara gå in och liksom sno det som vi lite har i ryggmärgen liksom.
Ja, det kanske klingar lite falskt så där.
Ja, det fanns liksom ingen anledning att ersätta oss. Nej. Så då, det var bara att börja jobba.
Hur länge höll du på alltså totalt?
Pre-production var, det var ju jättestressigt. Det var 3 månader. Och sen var det lite så här duttande. Men sen var typ pengarna slut. Jag hade lätt kunnat jobba 3 månader till. Men det är ju, alltså göra film är så att man bara står och skyfflar pengar in i en eld. Det är väldigt speciellt. Jag är glad att jag inte jobbar liksom mest, eller har liksom mera så här ansvar. Oerhört stressigt att vara producent och regissör. Och väldigt stressigt att jobba med film överlag liksom. Men det är också någonting häftigt med det där att man inom startup-världen pratar man ju om burn rate, men det är ju liksom ingenting mot när man gör film, för du, oavsett om du har 300 miljoner eller 30 miljoner eller liksom 600 miljoner så bränner du ju huvuddelen under inspelningen. Det är ju en process som även på stora filmer liksom, ja men kanske ett halvår eller någonting, det och då bara och så bara ligger det som, ja det är skitspännande och det liksom måste klaffa allting. Men så att det var 3 månader och sen så spelade de väl in i 1,5 eller 2 tror jag.
Var du där nere någonting? De spelade in
det var en av de grejerna som liksom. För i mitt kontrakt så stod det att jag var liksom obliged att vara på plats. Men sen så fick de inte råd med det helt enkelt. Så att vi körde liksom, en Henrik var med och sen så var jag liksom online hela tiden och reagerade på saker och ting. Men vi hade ju liksom gjort, ja men vi skapade materialet på vårt håll liksom. Så att det var inget jätteproblem, tycker jag.
Kan jag bara fråga lite mer så här, specifikt, vad var det du gjorde? Kan du peka på liksom så här, om man sätter på midsommar
nu? Precis, om man det som jag tror att Henrik liksom tog in mig i projektet för att klara av, eller man ska säga, det han kände så här, shit, det här måste jag lösa. Så är det ju framförallt de här interiörerna i de här byggnaderna som är, det var liksom det som vi pratade mest om första gången. Men sen i praktiken så var det ju liksom, jag är ju då supervising art director. Och det betyder att om man vill, om regissören eller set designern eller någon i det kreativa teamet vill liksom att jag ska lägga mitt öga på vad som helst egentligen, då gör jag det. Och om jag ser någonting som jag reagerar på, att det här borde vara på ett annat sätt eller det här borde vara på det här sättet, då säger jag det. Liksom. Så att det, och i det här fallet, och det är ju liksom, det beror ju väldigt mycket på vad det är för film liksom, i en, om man ska konstruera så här rymdflottor. Då kanske man har en supervising art director som, ja, men då har man liksom, då blir det en speciell uppgift liksom, hur ska de här teknologierna se ut, bla bla bla.
Mm.
Och så kanske man har, det finns någon sån här gammal story som jag inte vet om det är sann eller inte, att i Star Wars så var det en separat art director som var från Europa som gjorde Boba Fett och hans alltså, för man skulle känna så här att det här är någonting annat.
Mm.
Så då satte de en snubbe på bara jobba med det, och han fick liksom inte ha kontakt med den resten av produktionen. Så det är så här, det kan man använda lite som man vill, men i det här fallet så var det så att det finns ju en idé om att de här horga människorna, att det är en kultur, alltså backstoryn är väldigt, den är extremt detaljerad.
Mm.
Och då var mitt uppdrag att läsa manus och läsa hela backstoryn. Och sen bara, men hur skulle det här se ut? Liksom? Hur, om det här fanns på riktigt, ungefär hur skulle det se ut?
Mm.
Och så har jag den idén. Alltså, jag har en massa liksom, moodboards och lookbooks. Och ganska handfast vissa delar har jag ju designat verkligen liksom, hands-on. Och sen så visar jag upp det, sen så liksom gör man, inför jag det i produktionen, och sen kan andra människor som gör kostym och så här titta på det och känna så här, men då gör vi så här. Liksom.
Okay.
Så man har liksom bara en slags, man är en art director, man bestämmer hur saker ska se ut, liksom, försöker skapa den känslan. Men det som var liksom det centrala, och som vi började med först, det är att skapa just det här stora huset och Sivs hus. Och templet, liksom, alla de där grejerna. För det var sjukt mycket jobb med att göra de här interiörerna, alltså de här väggmålningarna och det. Och det var väl där också som alla kände från början. Ari var ju här i Stockholm liksom, och vi hade möte om det. Att liksom, det där måste sitta, det måste liksom kännas trovärdigt. Så jag och Henrik och Ragnar Persson som har liksom ritat gubbarna av det, som är med. Vi åkte till, vi fick komma in på Skansen, i hus där som finns, alltså typ Hälsingegårdar och så, som egentligen är stängda för allmänheten vanligtvis. Och vi bara tog tusentals bilder och så försökte vi liksom förstå så här, vad är det som är specifikt med det här. Och sen så började vi liksom tänka så här, men den här kulturen är inte kristen.
Nej.
Som är en slags hednisk. Så att, liksom, hur skulle det se ut om det fanns liksom en parallell utveckling? De kristnas aldrig, utan de lever liksom kvar i en slags pseudo vikinga, eller man ska kalla det. Liksom, fast de samtidigt konstnärligt och hantverkscraftmässigt så tar de del av samma liksom utveckling.
Var det lätt att få idéer när du läste manuset? Hur var det att läsa manuset förresten?
Det var jättebra, det är jättebra manus. Jag tror att det har läckt på internet. Jag ska inte, det är inte min grej att säga, men jag tycker det är ett jättebra manus. Jag tycker det finns också liksom den här grejen som jag har lärt mig när jag har jobbat med några liksom filmer och dramaproduktion, det är att har man inte gjort det, då är det lätt att tro att en film, det är liksom bara att man tar manuset och så bara konstruerar man de här scenerna en efter en. Och så blir det liksom filmen. Men har man varit med om det, då tror jag att det man går därifrån liksom med, det är att man fattar hur jävla film är så rörlig materia. Liksom. Manuset är bara som en annan, det är, manuset är som en idé om vad filmen skulle kunna vara. Och filmen tror man också liksom att det handlar väldigt mycket om att man, det är olika scener som man liksom, där satt den, och att det är liksom hur skådespelarna agerar eller vad de gör av scenen som är filmen. Men det är inte det heller, utan alla produktioner som jag har varit med om, då sitter man liksom, att det är när man klipper filmen, det förstås man egentligen, alltså fram tills dess så är det ganska mycket en öppen fråga vad man kan göra av det. Och det är det som är både spännande men också lite så här nerve-wracking, liksom att man vet aldrig riktigt var det kommer att landa. Och sen är ju det, när man läser manuset, då gör man ju på något sätt en slags film i huvudet liksom. Och så att jag såg kanske mycket jag såg liksom någonting framför mig som var ganska annorlunda än som filmen blev. Och vissa bitar så kanske det blev lite så här förstörde för mig. Samtidigt som jag känner att filmen blev nog en mycket bättre film än den jag såg i huvudet. Det är jättesvårt att förklara, men jag tyckte det var superbra manus. Det är spännande liksom. Men jag tror att jag läste det lite mer som att det skulle vara mer som en slags traditionell sån där Drowning by Numbers, eller liksom att en och en försvinner och så här. Och det är också, tror jag, lite tydligare. Alltså det är mera i manus så framstår ju inte de här liksom relationen mellan huvudkaraktärerna så tydligt. Nej. Eftersom det kommer ju, det är det som iscensätts när man väl regisserar skådespelare. Utan manuset är ju mera liksom en beskrivning av händelser liksom, även fast det är repliker med. Då i mitt huvud så fokuserade jag nog väldigt mycket på att tänka på det här med att det är läskigt att de måste ta sig därifrån. Och sen i manuset är det ganska mycket mer gore än vad som blev filmat. Så att det är också en sån här grej att man att det händer så mycket med manus medan man filmar. Man känner att det här har vi inte råd att göra. Det finns liksom massor med scener. Och det är ändå det här en jättelång film. Som bara, det här kan vi inte ha med. Det är ingen idé att vi ens filmar det. Eller så filmar man det. Och så känner man så här, det här sakta ner. Liksom. Det är inte det här filmen handlar om. Så bara klipper man.
Mm.
Men sen finns det ju liksom finns ju olika klippningar nu också. Av den här filmen.
Ja, jag har sett det. Jag har inte, alltså så här, för jag har ju sett den. Nu var, det var en stund sedan, men det var också en sån här film som jag kanske inte så här, nu ska vi se något ikväll. Ja, men vi sätter på Midsommar igen.
Mm.
Det är ju ett lite av ett projekt att se den så.
Ja.
För den är ganska, det finns ett engelskt ord som heter dense. Alltså den är väldigt så här, den är matig alltså att ta sig an. Och ja, som du säger, det finns andra alltså versionerna, det finns en director's cut på 3 timmar nu som är också så här. Alltså man behöver liksom lite stålsätta sig så. Men det är ju inte ett negativt betyg, utan det är ju bara att den är så, vad ska man säga, ja, men jobbig fast på ett bra sätt då, skulle jag säga. Så
att, jag tror att den är också så här att den är mycket mer liksom egensinnig än vad jag trodde att den skulle bli. Alltså när jag tittade på den på premiär, eller var på svenska premiär. Och då var det liksom, folk skrattade ju på flera ställen och sådär. Jag kände så här, hur ska det här gå liksom? Är det bra eller dåligt liksom? Men det, och slutet är också liksom väldigt speciellt med musikläggningen och så här. Så att, men så det kände jag så här, att jag kände liksom så här, är det här verkligen så här den här filmen ska vara? Men sen i efterhand så känner man ju så här, återigen, det är bättre att göra någonting som är en egen vision liksom, än att bara liksom klicka av box, eller liksom fylla i boxar om så här. För det, men det är också den grejen, tror jag, med skräckfilm är ju att det är ju någonting, det är ju en slags genre liksom, och i skräckfilmsformatet så ingår det på något sätt, eller i alla fall det finns en öppenhet för att man just leker med traditionen. Det är en väldigt speciell liksom stil, skulle jag vilja säga. Att man kan liksom gå in och ur det nästan ironiskt, eller väl i alla fall väldigt självmedvetet, att det blir en, eller det har väl liksom blivit så också. Men skräckfilmerna gick lite i stå där, men sen så dök det upp de här Scream och jag vet vad det gjorde för oss, alltså som var nästan som en slags ironiska skräckfilmer som lekte med det där, och då det innebär, eller det fick någon sån nytändning till hela. För den har liksom gått in i väggen lite med att allting ska vara bara mer och mer splatter liksom. Och nu var det så här att det blev lite smart, eller det vände sig till människor. Har ni sett 1000 skräckfilmer? Då fattar ni det här liksom. Och så tycker jag liksom Midsommar också funkar, fast det är nästan liksom på ännu en nivå. Att så här, det här är som konst, fast det är också skräck. Och det är vi liksom redo för nu. För att nu, så här, det är inget svårt. Det är snarare så att publiken är så sjukt liksom utbildad på något sätt i huvudet eller i ögonen.
Ja, verkligen. Gillar du skräckfilm annars?
Nej. Jag tänkte på det, för jag visste att du skulle fråga det. Jag var så här, jag tyckte jättemycket om skräck när jag var yngre.
Ja.
Men jag tror att jag tror faktiskt att det är en åldersgrej. Att när man är yngre, då är det man så här, man har det så jävla bra. Man har alltså bott hemma hos mamma och pappa. Man flyttar hemifrån och det är liksom dandy. Jag gick på så Stockholm Filmfestival och kollade alla så här trauma och filmer och liksom allt. Och bara, åh, det är så roligt liksom med de här filmerna. Och sen tror jag lite kanske att med åren, man är med om grejer liksom. Det är så här, livet är inte bara vackert. Så nu när man är uppnår min ålder, då kan man känna så här att man tittar på skräckfilmer och bara, men liksom, kom igen. Så här, det, livet är ju värre än det här. Alltså, jag behöver inte kittla mig själv med att tänka på att mitt liv skulle kunna vara värre. Om du fattar vad jag menar. Det är någonting med det där som att det är så jävla ilandsproblems nörderi på någon vänster. Liksom. Att det värsta som skulle kunna hända är att man är jagad av någon med en machete. Liksom. Att, jag vet inte. Jag älskade ju sån här, jag menar, när jag flyttade hemifrån så man läser så Charles Bukowski och så, alltså att man dekar ner sig och det här med alkoholism och sånt. Det var ju så jättespännande för att man var helt rosa liksom på insidan. Men nu är det så här, man, nej, det där, jag kan inte riktigt vältra mig det. Det är inte spännande.
Vad är spännande?
Jag tror att det är en sån grej.
Ja.
Nej, men kanske någonting som är mer realist eller liksom någonting som kanske också är att man inte bara flörtar med liksom vad det värsta som kan hända, utan man flörtar liksom med vad det bästa som kan hända. Vad är liksom utopia? Sådär. Jag säger inte att det är något fel, men jag försöker tänka efter på, för jag var verkligen, jag tänkte att jag skulle säga såhär, nej, jag gillar inte skräckfilm. Men sanningen är att jag plöjde skräckfilm. Fast jag har bara slutat liksom. Och men det är nog en del av förklaringen. Jag kan tycka att det är lite så här. På samma sätt som jag kan, det är svårare för mig att gilla film som handlar om ungdomars problem. Just för att jag känner så här, men det blir bara värre. Eller liksom vissa saker blir bara bättre utan att man anstränger sig. Så att det är egentligen inga problem. För om 5 år så kommer alla i liksom av valfri film eller tv-serie, de kommer ha det bra. De har flyttat, man börjar plugga på universitetet och hittat sina kompisar. Det så här. Å andra sidan så kommer det dyka upp andra problem som är av en helt annan liksom, kaliber. Så att det är lite, kanske lite samma. Liksom. Man relaterar inte till det. Alltså, triggar
för,
inte.
För mig så handlar det ganska mycket också om, för jag vet inte hur det är, men, jag är ganska mycket så här, saker och ting går i perioder liksom. Att så här, man är, ibland är man liksom väldigt glad och lycklig. I några veckor, det låter som att jag är bipolär här. Det är inte det jag säger, men liksom så här, och sen så går det ner. Och jag vet inte vad det är, men för mig så är det så här, när man är liksom så här, lite på toppen, så, då måste jag liksom så här, ta ner mig själv lite. Eller det är då jag kan... Nej, det är inte alls det jag säger, för nu säger jag emot mig själv här, utan det är när jag är längst ner, då är det liksom så här, nu köttar vi här, och sen när man är liksom på toppen, då är det så här, men just nu så klarar jag inte av liksom en skräckfilm, eller du vet så här, man kan komma in i sån här true crime-skov också, gör jag. Alltså, det är inte alltid det passar liksom, att så här, behöva lyssna på liksom rättegångspodden om liksom, det kan bli väldigt grovt i vissa delar.
Jag förstår vad jag menar. Det finns, för jag känner igen det där liksom, jag har ju också lite som manisk, ja, men liksom lite så perioder liksom. Men det kan ju slå över också, att man kan känna så här att nu är allting så jäkla bra, så nu känns det liksom helt rätt att titta på saker som är jobbiga. Men sen till slut så kan man må så bra så att man inte ens relaterar. Man känner så här, jag bryr mig inte om de här människorna hackas i bitar liksom, för att jag mår så jävla bra just nu. Så att jag kopplar liksom inte. Men sen nedåt kurvan så kan det också vara så att man är man ganska långt ner på kurvan, då kan man känna sig så här, åh, de är precis som jag så här, jag känner också att jag är hackad i bitar typ, själsligt. Men är man ända ner på botten, då känner man också så här, jag kan inte ta mer. Liksom, jag orkar inte liksom bry mig.
Nej.
Och sen så blir det, tittar man på något glatt istället.
Det blir
så antingen så liksom identifierar man sig, ja, eller så är man att det blir liksom för nära på något sätt.
Mm.
Så det, men de kurvorna tror jag finns över livet också. Liksom, att de är liksom utsträckta mer. Så där. Men ja, jag vet inte. Jag gillade ju den här filmen. Liksom, så här, men jag kollade, för jag tänkte så här, jag ska inte kolla på Hereditary, för då känner jag så här, då kommer jag bara liksom försöka göra grejer som är som, eller liksom jag försöker så här passa in. Men jag kollade på den här Wicker Man som,
just det,
är ganska eller liksom som är en skräckfilm som är uppbyggd på lite samma sätt, i alla fall basstoryn. Den har ju ingen relations.
Nej, man kan väl säga att de spelar väl i samma liga.
Ja, men liksom så här, ja, precis. Om man säger så att mycket skräck följer ju vissa liksom modeller.
Såg du den gamla med Christopher Lee eller såg du den nya med Nicolas Cage?
Bra fråga. Nej, men jag såg den första. Ja. Jag är ju ganska förtjust i han Edward Woodward.
Mm.
Bara namnet.
Mm.
Och den, jag har inte sett den nya. Den är säkert också bra. Men det är ju någonting. Nej, men den, jag läste lite och det verkar som att den fick ganska dålig kritik. Men jag tyckte nog att den första äldsta var ganska, den var ju väldigt pajig också.
Mm.
På många sätt. Fast på kul, liksom allting blir roligt.
Mm.
Med, man lägger till några år. Så att, den är lite camp och sådär. Men också så kul med idén om det här hedning. Alltså man liksom, hur samhället skulle se ut om man bara tar bort. Och det så är det ju i Horga också. Liksom, att de är lite som vi, men de är, de har inte gått igenom kristendomen. Det är väl lite det som är. Och det finns också så här, det finns så många djup i den där filmen, eller man ska kalla det. Liksom. Det finns väldigt mycket att läsa ut som är väldigt intressant. Liksom, med.
Ja, det var lite det jag sa, tror jag, när jag, att den är ganska matig liksom.
Ja.
Ibland så tror jag, alltså, jag har ju liksom bara sett den en, två gånger och det räcker kanske inte om man nu vill ha liksom allt.
Nej.
För det är inte bara det.
Man kan hitta väldigt mycket material i den, tror jag, just för att fundera på så här, vad är liksom kultur och vad är. Det är ju spännande just att alla de här amerikanerna är typ etnologer, så de pluggar ju liksom, eller i alla fall culture studies i olika. Eller jag tror att de är väl etnologer, tror jag, eller sociologer liksom.
Men ju liksom studenter på något sätt.
Ja, och att, men att de har liksom det här lite von oben. Och det där är också, jag tycker det är jätteintressant, för det är väl också en iakttagelse, och jag vet inte vad han vill riktigt, men det blir lite också så här kommentar om vad USA, att man åker runt och tittar på saker och helt plötsligt är man indragen i dem, och så vet man så här. Men också så att det är lite så man funkar, att det finns liksom en tendens att man ursäktar saker för att det är så här kulturellt betingat liksom. Och det är en spännande fråga, var går liksom gränsen när man när man tjänar på liksom att få vara med i det här sammanhanget, eller när man är den som faktiskt måste sätta livet till för att den här gemenskapen, allt det där goda ska liksom upprätthållas. Och att man kan titta på saker, liksom just den här scenen liksom, när folk liksom offras, och till och med frivilligt, att man kan säga så, men det är deras kultur. Alltså, det är på en sätt, det kan användas som en ursäkt. Det tycker jag är en ganska spännande tanke, eller liksom kommentar i filmen, just när vi lever i en tid där de, så här, identitetspolitik och kulturell identitet blir liksom allt skarpare och starkare. Till slut så liksom människorna i den här filmen, de tvingas ju liksom på något sätt välja så här, hur mycket ska vi respektera andra människors kultur? Eller liksom, var går gränsen? Om det hotar mitt eget liv så kanske jag måste, men jag kanske ska säga ifrån till innan det har gått så långt. Och i så fall när liksom.
Och att de kanske inte sa till långt tidigare för att de var just i Sverige och inget annat land också. Liksom.
Ja, just det. Men det är just den här att man pratar så mycket om att att vi inte accepterar andras kulturer. Men det är ganska mycket så här som att man köper jättemycket saker just för att man respekterar att det finns kulturella skillnader. Men den liksom godheten, om man ska säga, kan ju också ifrågasätta, eller liksom det rationella i att tänka så kan man ju också ifrågasätta liksom. Och hur långt är man beredd att låta andra människors kultur liksom ta över ens eget välbefinnande. Så det tycker jag är väldigt spännande. Men också att de går liksom rakt in i det för att de är så himla intresserade, att liksom det är deras så här profession, eller det de studerar det som ämne liksom. Att det är deras situation också som spelas upp liksom.
Jag vet ju hur jag själv är, och att man är liksom sådär, man är ju väldigt mån också om god stämning och sådär. Jag hade ju förmodligen hamnat i den där björndräkten själv liksom. Alltså, bara
ja, det,
liksom
hade ju gått, det hade ju gått längre än om man hade varit med folk man känner,
ja,
som hade börjat bete sig konstigt liksom. Då tror jag man hade sagt ifrån tidigare liksom.
Ja.
Men det, som sagt, det, och sen är det ju hela den här relations liksom, vad hennes problematik så att säga, som ju på något spännande sätt löser sig. Och det jag gillade i manus, och som jag tycker ändå funkar ganska bra i filmen, det är det att jag upplevde aldrig de här Horga-människorna som liksom onda. Vilket jag tycker är ganska, det är ju på något sätt en slags konstnärlig bedrift. Att göra liksom en skräckfilm där det inte finns något riktigt liksom monster, det finns liksom ingen ondska. Utan jag tycker man förstår på något sätt poängen med deras liksom sätt att ha ett samhälle tillsammans. Och det vet jag att vi pratade om också liksom när Ari var här. Det är lite som liksom biltrafik dödar också människor varje år. Och det vet vi. Vi vet att bilar kommer att liksom köra ihjäl folk. Men ändå tycker vi liksom så här, ja, men på det hela stora hela så är det lite värt det. Och det är egentligen en helt absurd situation att vi mäter liksom värdet av att kunna köra runt i bil i människoliv.
Mm.
Det gör vi liksom. Och det är lite så Horga människorna, de känner sig att vi har en skitbra liksom social samhörighet. Vi har liksom värsta clockwork liksom samhället. Men det förutsätter att några måste liksom betala lite högre. Men ja, det är liksom det tycker jag filmen och manuset klarar väldigt bra liksom, att vad är rimlig kostnad för att kunna funka tillsammans liksom, för att kunna köra ett samhälle.
Hur var han att jobba med, Ari Aster?
Väldigt enkel, men det tror jag också har att göra med, apropå det här med vad man gör på en film. Jag tror att han kände nog så här, ja, men de har ju koll på hur det ser ut i hälsan. Alltså, det var väldigt lite, det var några grejer som funkade då. Jag ville ha in mera samisk kultur, för det fanns liksom i backstory. Alltså, allt det här med liksom, det naturromantiska i filmen tänkte vi i alla fall liksom, att det på något sätt hade mera med urbefolknings liksom kultur att göra, bara lite så där generaliserande liksom. Men och då tänkte jag så här, ja, men det borde finnas mera influx, och det här med att björnen är helig till exempel, det är ju lånat från samisk tradition. Och så att då liksom tog jag in lite, men det blev inte riktigt bra. Det var kanske bra att han såg det liksom. Men annars så var det, ja, men det liksom, han köpte ju nästan allting. Men det är också spännande det här med att vara regissör. Liksom, eller att ha den typen av liksom kontroll. Så tror jag, för att göra det framgångsrikt, för att liksom förklara det, måste man också fatta vad det är som gör skillnad. Och vad det är som liksom kan vara som det är på något sätt. För det var ju vissa grejer, jag kommer inte på några bra exempel. Men då var han liksom råpetig. Och det tror jag liksom, men det där känner jag igen från när jag jobbat med folk som är väldigt professionella eller som är väldigt duktiga liksom. Det är att de vet vad det är de tycker är viktigt. Och de måste liksom inte ha en åsikt om allting. Utan de är så här, kan vara vila liksom i andra människors åsikter. Om du förstår skillnaden.
Liksom. Ja, jag förstår.
Det är så här, bara, för vissa människor, de svarar ju alltid när man frågar dem. Och det blir liksom ohållbart. Du kan inte liksom, bara tidsmässigt så funkar det liksom inte. Med skickliga människor, de är väldigt duktiga på att fatta när det bara säger ja liksom. Och sen helt plötsligt dyker upp någonting när de känner så här, det här liksom passar inte alls in, och då grottar man ner sig i det liksom mycket mera, och sen så kommer man fram till en lösning. Men det, jag tycker liksom det var, och det som vi gjorde blev så enormt väl mottaget också. Jag tyckte ju så här, men fan, vi bajtar ju liksom Helsingemåleri, snor liksom, så här, och det får vi göra för att det är film liksom. Det var bara skönt att slippa hitta på allting själv. Men för resten av teamet så var det ju lite så här, första gången, alltså det blev så oerhört mycket mer uppskattat än vad vi förtjänade nästan. Och jag vet liksom att just det här stora huset som man ju ser ganska mycket av i filmen liksom, de här väggarna, det finns ju på riktigt liksom. Det är inte bara att det är en kuliss liksom, utan det är ju ett i alla fall ett jättestort rum som är dekorerat från golv till tak liksom, och med möbler som är dekorerade med mönster och sånt som jag har gjort, att det funkade liksom nästan som en slags kyrka liksom under inspelningen, att liksom när regissören kunde liksom ta in skådespelare och sitta på de där sängarna och prata om, så var de liksom inne i det här rummet som hela tiden var filmen liksom, 24/7. Och det tycker jag var häftigt att höra, att liksom vi kunde på något sätt skapa stämningen i filmen i ett rum som alla kunde gå in, alla i teamet kunde liksom gå in och ladda sig på något sätt i den. Så det känns väldigt bra. Så det var, jag måste säga, en av de enklaste jobb jag har gjort, måste säga. Och sen är det kul också med det här att, ja, men med också den här upplevelsen av att man både, men lite som med musik och film, att man har sett så här, jag har sett så jävla många filmer, så att man har en slags färdig bank. Om någon bara slänger ur sig en fråga, hur ska vi göra det här, liksom, vad ska hända nu, hur uttrycker man det här på bästa sätt, då bara, jag kan svara nästan med en gång. Jag kan i alla fall säga liksom ett slags förutsägbart så här standard sätt. Och sen kan man tänka lite till kanske, och så kan man komma på en twist på det, eller hitta på någonting helt nytt. Men shit vad man har liksom som en slags AI i huvudet liksom, att säga en scen så kan jag säga vad som kommer hända härnäst liksom, på något sätt. Eller om någon gör det här, hur liksom slutar det, eller hur det ser. Så att jag tyckte det var bara jättekul jobb. Varje morgon så har man så här 10 mejl med folk som bara, hur ska det så här, hur ska det här se ut, hur uttrycker man, hur ska de här borden liksom, bara, vi har inte råd att göra det här, kan du komma på ett billigare sätt och liksom uttrycka samma sak. Så bara, ja visst. Så det var, ja, liksom när jag jobbar mera med som är liksom mer så här, när jag måste skapa saker, design liksom själv, då kan jag känna den här att det är mycket, är mycket mycket trögare liksom. Men det var väldigt stimulerande just att man känner så här, med film är film, det finns, du kan inte göra vad som helst, du måste fortfarande liksom, det måste inte vara verkligt, men det måste liksom vara trovärdigt.
Världen som man är i måste i alla fall kännas typ som på riktigt liksom.
Ja, det blir just det med skillnaden på riktigt och trovärdigt.
Men ja, men precis.
Star Wars eller Dune eller så här, det är inte heller på riktigt.
Nej.
Men det är någonting man tänker så här att man, och det tror jag också det som jag tänkte mycket på med Midsommar också, att backstoryn är sjukt utarbetad. Det är liksom, man skulle kunna fortsätta göra film. Jag vet att jag har sagt det tidigare i en intervju, att det är lite som så här Assassin's Creed. Att det liksom är en idé om hur har lönnmördare fungerat under världshistorien. Liksom så här, det finns liksom den här brödraskapen, man ska kalla det. Den här backstoryn är typ lika fruktbar liksom. Man skulle kunna fortsätta göra horrorfilmer liksom.
Ja, men, man skulle kunna göra prequels och allt möjligt.
Ja, ja precis. Mm. Och i mitt arbete så har jag också liksom tagit fasta på det. Så att det finns ju en massa grejer i scenografin och i designen liksom, som knyter an till saker som egentligen inte är viktiga för filmen överhuvudtaget. Och som man knappt, mycket av det som vi gjorde syns ju inte, för det blir bortklippt liksom till slut. Men jag tror att så här sammantaget, jag tror att samtidigt så är det ett väldigt bra sätt att jobba på. Att vi kunde ha diskussioner om hur de gör, alltså att man checkar saker mot backstoryn mera än mot manus egentligen.
Mm.
Och man kan nästan gräla om hur så här hur, jo men på 1700-talet så bara så här, för att man har en idé om hur det gick till liksom. Och någonstans så tror jag i den processen, det är där man skapar trovärdighet. För även fast folk inte fattar det, så är människors hjärna, alltså folk är smarta ändå under medvetandet.
Mm.
Och alla de här små pusselbitarna och detaljerna känner man så här, men det här är liksom något slags kulturellt bakgrundsbrus som liknar någonting som är någonting trovärdigt liksom. Så det känner jag också så här, om man ska göra en film eller liksom jobba med film, se till att det liksom finns en, och sen också att alla i teamet har läst samma, liksom att man känner så här, ja men det är det här som är upprinnelsen till det vi jobbar med liksom. Så det känner jag är, det är nog hemlisen liksom bakom och att det blir någonting som folk köper på något sätt. Och det finns ju, men en grej som jag när jag kollade upp Hereditary liksom, eller vill kolla liksom vem Ari var så där, och vad han kanske tänkte lite så, men vad tycker han är viktigt så, men jag kollade aldrig på Hereditary, men det jag kollade på var folk som gör typ som walkthroughs genom filmen och bara, ser ni där på anslagstavlan, så bara, ser ni att kvistarna bildar initialen, ser ni liksom, och då känner jag så shit, det här är det, vad vi än gör liksom, så kommer det så här, hans fans, de kommer titta på det här att det liksom inte finns en pixel kvar som inte är vänd på, och det var, kände jag så här, det här gäller det att bara pumpa in påskägg liksom, så att det finns någonting att ta av. Och det är ju också så här, det finns ju ingen roligare än att skapa material för folk som verkligen kommer att ta sig igenom det liksom.
Nej.
Så där har vi öst på. Och det finns ju, vissa saker har folk fortfarande inte fattat.
Det är så.
Vissa saker är ju precis som Carl, vissa saker är så här, saker som jag gjorde samtidigt som jag pratade i telefon har jag sett, alltså folk har, det finns en hel blogg som bara handlar om så här runorna på ett speciellt ställe så här, som ja, det finns ingen tanke bakom. Men när man läser det så är det skitsmart liksom.
Mm. Det är lite så här Room 237 grejen lite så, den här Shining dokumentären, den här Room 237.
Ja, men det är ju så det funkar liksom. Mm. Du kan ju hitta samband, du kan bygga sammanhang kring precis vad som helst.
Mm.
Om du bara har energi, men det där så egentligen så handlar det mest om att så här, gör jobbet och se till att liksom hela tiden tänka på vad du gör, så kommer fansen kommer liksom plocka upp det. Men de kommer skapa liksom idéer om vad saker och ting innebär och betyder och hitta samband som du själv kanske inte aldrig förstod eller menade. Det har ju verkligen hänt liksom, att det finns en slags midsommar, vad säger man, following.
Ja. Men det kanske inte hade hänt heller om det hade varit en traditionell så som du tänkte att den kanske skulle ha varit från början heller.
Exakt. Jag tror att det är liksom det som Ari, och jag vet inte riktigt när han bestämde sig för det är också en sån här grej att jag kan tänka mig att det kanske hände senare i processen. För att det är också så som regissör, inspelningen blev ju förkortad, så det började liksom den här finansieringsbiten och det, den hamnade liksom senare under våren. Och sen är det ju så här, ska man spela in någonting som utspelar sig på sommaren, då finns det liksom en deadline rent meteorologiskt liksom.
Mm.
Så jag tror att allting, mitt intryck var liksom att det är så här, alla inspelningar är i och för sig alltid stressiga och man saknar pengar, hur mycket pengar man har så är det för dyrt. Och tid också liksom. Men jag har en känsla av ändå att det fanns liksom ett vägval någonstans. Och jag tror att han liksom som en sann konstnär tänkte så här, det är bättre att jag gör återigen liksom, att jag ska göra det jag är bra på. Liksom, jag skär bort de här bitarna. Det blev inte liksom den film, eller liksom, de bitarna blev inte så som de var liksom tänkta. Nu spekulerar jag bara, men jag känner liksom att det lyckades han verkligen med. Och det är därför också filmen står ut som någon slags, ja, men som ett verk som är värt att komma ihåg. Och som kan leta sig in och bli en slags mem liksom, att det är en sån punkt liksom.
Ja, verkligen.
Och jag vet ju att det är, jag kollade på Billionaires, det är ju ett år sedan i fred, men då bara sa de så här, he got midsummered, bara som ett verb liksom rakt ut, och det känns ju ascool på något sätt att det. Och jag tittade på, vad heter den fåniga polisserien, Brooklyn
99.
Ja. Och då ska hon köpa någon barnvagn som är så här designer barnvagn. Och den kommer ju från Skandinavien då förstås, eftersom vi är så sparsmakade i vår formgivning. Och då bara håller hon på och lägger ut texten, och så är det en av de andra tjejerna på polisstationen som bara, ja, men de där människorna är inte så komplicerade som du tror. Jag har sett Midsommar. Och då är liksom, hahaha. Och typ att alla fattar skämtet. Mm. Då känns det som, shit, har jag varit med och jobbat? Liksom, det här är ju så Freddy Krueger. Alltså det kan bli liksom, långt efter att folk har glömt bort filmen så kanske det kommer finnas någon typ av idé.
Det tror jag.
Av Midsommar är liksom.
Vi ska snart ge oss här, men innan vi gör det, du sa att du hade sett, att du ser du fortfarande väldigt mycket film, eller är det liksom...
Jättelite, alltså det har blivit mer tv-serier. Jag smyglyssnade lite på eran podd, jag kände faktiskt inte till den tidigare, men det var något avsnitt där ni pratade om det här med att ha telefonen i handen. Det har ju blivit en grej som det är svårt för mig liksom. När jag tittar på en hel film utan att kolla telefonen. Jag vet inte, återigen, jag vet inte varför man gör det, men det är... Men tv-serier har blivit mer och mer. Jag känner väl lite att de två, vad som tidigare var två nästan helt olika medier, har ju nästan blivit liksom en fusion, eller liksom en utsträckt variant av liksom drama, liksom inspelat dramaformat. Jag kollar ju ganska mycket på tv-serier. Filmer har blivit svårare liksom för mig. Och det är också kanske liksom att man känner en besvikelse för att, jag kan tänka att gamla filmer, då kände man så här, men nu ska vi göra det här på 90 minuter eller 110 liksom. Det är mycket film nu som nästan är som pilotavsnitt. Det är väldigt mycket så här franchise och sånt. Och jag kanske också så här, jag kanske är för gammal liksom, men jag kan tycka så här, man tittar på 10 Marvel-filmer eller någon sån här Heroes of the Galaxy, och så efteråt kommer man liksom inte riktigt, man kommer ihåg setupen, man kommer ihåg karaktärerna, man kommer ihåg deras superförmågor, man minns liksom inte riktigt vad som hände i filmen. Vad hände i filmen liksom? Och det här är någonting liksom. Och så känns det som att det är så mycket som görs bara för att man ska kunna göra en uppföljare. Så att egentligen är det som att man gör gigantiska tv-serier. Och i tv liksom formatet går kanske lite åt andra hållet liksom, att man försöker skapa mera samman. Men jag saknar det här också, att kunna titta på någonting och veta att det kommer komma ett slut. Det är också en sån spännande grej med den dramaturgin. Att det man vet att det kommer komma en upplösning liksom. Samtidigt som det är det som är schysst med tv-serier, att man kan känna så här, det här behöver inte ha ett slut, det är som livet, det är bara det är liksom spännande att kolla på liksom. Det som händer, det man tittar på som är poängen liksom. Inte att det kommer komma en sensmoral eller en upplösning liksom.
Så sista här då. Vad har du kollat nyss då, som kanske ligger lite extra varmt om hjärtat? Något som sticker ut?
Jag kollade, häromdagen så kollade jag om The Game med Michael Douglas, David Fincher, som är jag måste säga, det liksom är, apropå det här med att äldre filmer liksom blir paja till slut.
Mm.
Det är så här, shit vad den är bra. Det är så bra.
Mm.
Och det är så mycket i den som är bra. Man kan fortsätta. Men det är liksom, den, jävla vad den håller.
Mm.
Och det är nog hans bästa film, tror jag. Och det är... Den kände jag liksom att jag skulle strökolla lite. Det var så här, men jag har sett den här. Man orkar liksom inte kolla den nytt. Men den satt som en smäck. Det är väl liksom, det är nog den senaste filmen jag kollar på.
Har du någon snabb tv-serie också?
Och jag tittade på den här, gud vad heter den, om det är komedi. Jag gillar komedi. Jag kollar på den här Crashing nu. Den är helt okej. Men Party Down finns det en tv-serie som heter. Som liksom inte har legat på någon streamingtjänst sen den gick första gången. Och då tror jag tankade ner den illegalt. Liksom, för den fanns bara i USA. Mm. Den är jättebra. Det är massa så här människor som blev stora komiker senare i karriären. Och det var en av de första liksom komediserierna som är nästan, den var helt dialogdriven. Det är bara folk nästan bara står och pratar med varandra. Och det kändes helt groundbreaking när jag såg det första gången. Men nu kollade jag om den och den höll jättebra, tycker jag.
Tror det ska komma en ny säsong någonstans, eller?
Är det sant? För jag tror att det var, de blev upp. Det var så att det var en ny säsong på gång, men så var det flera komiker, jag är dålig på namn, men de blev ju liksom headhuntade till sina egna tv-serier, och till slut så fick de liksom inte ihop det juridiskt, tror jag.
Nej.
Så därför lades det ner, men det låter som good news.
Mm.
Ja, det kan jag rekommendera.
Coolt!
Ja.
Men du, tack för det här då.
Var poddable.
Ja, det var poddable.
Ja, kul. Jag ska fortsätta lyssna. Det är roligt. Men det får jag aldrig nog av poddar.
Kanske får nog av oss, men vi får se.
Ja, men man får nog av specifika poddar ganska fort. Men det finns det alltid en ny.
Ja, det gör det.
Godisbit i botten av påsen. Men trevligt att pratas.
Detsamma. Tack så mycket.
Ja, hej. Så.